There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Det spelar ingen roll om jag gör det när, om alla andra använder det vidlyftigt och gör lite som de vill och slösar och så. För det är ju inte jag som blir resistent, utan det är bakterierna som blir resistenta. Jag själv kan ju drabbas av en resistent bakterie trots att jag har varit jätteduktig och följt alla rekommendationer och riktlinjer.
Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från lärda.
Fredrik Hilleborg vid micken, och jag har en bok i min hand som jag läste den här veckan som heter Efter antibiotika, om smitta i en ny tid. Henrik Lodin, välkommen.
Tack så mycket.
En av flera författare, ni är ett helt gäng som har skrivit den här. Men jag tänkte att du får gärna presentera dig först, vad du gör och vem du är.
Jo, Henrik Lodin heter jag, och jag är forskare och lektor på Lunds universitet. Så jag är på en institution som heter Institutionen för Service Management och Tjänstevetenskap. Men själv är jag sociolog i botten, så jag har sysslat mycket med medicinsk sociologi, där jag mer eller mindre har intresserat mig för hälso- och sjukvårdens förändringar över tid. Jag började min bana genom att problematisera psykiatrin, och sen så har jag mer gått in på de här managementaspekterna av hälso- och sjukvården. Och nu så forskar jag också om antibiotikaresistensen som du har en boken av där.
Precis. De andra, ni är ju ett blandat gäng. Det är allt från apotekare, läkare. Vad har de andra för områden?
Ja, de andra, de är som du säger apotekare, läkare, idéhistoriker, etnolog. Sen är det med en till sociolog som också är vårdvetare. Mm. En statsvetare och företagsekonom.
Det är en spännande mix.
Och en antropolog också.
Just det. Och den här boken då, har du någon sån hisspitch vad den handlar om?
Ja, hisspitchen skulle ju kunna vara så här då. Oj då, nu är jag redan slut på pitch. Nej, men det är... vad händer med våra liv när ett vedertaget läkemedel slutar fungera? Det är väl en pitch som man kan få upp i...
Ja, verkligen. Och den tajmar ju corona på ett sätt. Ni har ju också med det lite grann. Vi pratade om det kort innan, men just vad är kopplingen till corona?
Ja, kopplingen till corona är ju... Den är ju ganska självklar när man ser på konsekvenserna. Och corona är ju, det är ju ett virus, ett nytt virus som inte fanns något botemedel eller någon slags... Vi vet inte hur vi skulle hantera det. Medan den antibiotikaresistensen är ju någonting som har mer eller mindre det startade ju när vi började med antibiotika. Så det är ju någonting som har vuxit fram över väldigt, väldigt lång tid. Medan corona skedde ju mer eller mindre över en månad någonting. Mm. Likheterna där är ju på något sätt att vi vet inte riktigt hur vi ska hantera det. Men skillnaderna är ju att antibiotikaresistensen är ju ett läkemedel som slutar att fungera. Så, och då blir ju då sjukdomarna som läkemedlet har, eller infektionerna som läkemedlet har tagit hand om tidigare, då blir ju de livshotande för vissa. Och sen skillnaden är också att antibiotika är ju någonting som vi har väldigt tydligt i vår föreställningsvärld om hur sjukvården ska fungera. Mm. Vi skriver i boken att det är ett slags infrastruktur för hela hälso- och sjukvården. Och försvinner den infrastrukturen så är det mycket i sjukvården som inte fungerar.
Mm. Det används mot mycket. Mm. Och även utanför sjukvården, tyckte man liksom i odling och liksom
Jaja.
Matproduktion och
precis
så saker.
Mm. Där har vi också sett, vi har ju pratat lite grann med Sveriges lantbruksuniversitet då. Och där har vi sett hur, ja, de är ju väldigt medvetna om det, men inom veterinärmedicin och sånt finns det ju också, används det ju jättemycket antibiotika. Och sen finns det också i lantbruket, alltså djurhushållning, hur man använder sig av antibiotika i djurfoder och sånt. Det är ju någonting som har använts väldigt mycket rent historiskt i Sverige. Fast nu har vi ju, i Sverige är ju väldigt duktiga på att vara medvetna om det här, och lantbruken är ju jätteduktiga på det. Mm. Men däremot internationellt så ser vi att det används väldigt mycket i djurhushållning. Och sen också, som vi skriver i boken där, hur man odlar apelsiner och sånt, det är ju mer eller mindre, ska man säga, beroende av antibiotika, för att det finns vissa bakterieangrepp på apelsiner till exempel som gör att 90% av hela skörden försvinner. Mm. Så att då använder man sig av antibiotika i förebyggande syfte då. Och det är ju någonting som, alltså, påverkar hur vi människor eller bakterierna blir resistenta till eller mot antibiotika då.
Mm. Precis. Om vi tänker oss, om man inte har någon som helst aning om historiken, om man ska berätta kort när den har liksom spridits, alltså när antibiotikan så att säga togs fram och började användas och sådär.
Ja, antibiotika, antibiotikaresistensen har pågått under en väldigt lång tid, men egentligen har det ju inte det, med tanke på att bakterier har ju funnits, alltså sen människorna startar liksom, eller sen vi börjar leva. Men antibiotikaresistensen börjar ju bli mer aktuell när vi kom på antibiotika. Och det gjorde ju Fleming då, med penicillinet 1920. Och han var ju ganska tidig med att se att om man använde för lite antibiotika, då arbetar bakterierna upp en resistens mot den antibiotikan. Så han var ju, jag tror han till och med i sitt Nobeltal varnade för att antibiotikaresistensen är på gång. Alltså att det ligger någonting i användandet som gör att bakterierna blir resistenta. Så vi har ju varit medvetna om det ända från första dagen när vi började använda antibiotika. Men sen passar ju antibiotikan väldigt in väldigt bra i moderniseringen av, ja, framförallt västvärlden då, men hur det moderna livet växte fram. Och antibiotika började användas mer på bred front och framställas industriellt efter krigstiden då, efter 1940. Mm. Och som det var då, så var ju då var ju världen inne i en slags moderniseringsprocess då. Och då såg man att det fanns en quick fix, eller en magic bullet, på mycket av de infektioner som tidigare hade gjort att vi var tvungna att sjukskriva oss och bli sängliggande ganska lång tid och i vissa fall också dö då. Så då såg vi att det här var ju någonting som löste de här problemen väldigt lätt. Så infektionssjukdomar och sånt blev ju, det kunde vi ju hantera på väldigt bra sätt med antibiotika då på 40-50-talet. Och då märker man på något sätt, det var ju någon, det framställdes ju då också att vi, alltså moderna medicinens största, eller första uppgift är att bli, komma över bakterierna, liksom att vinna över bakterierna och sånt. Och då var ju antibiotikan mer eller mindre en nyckel i det projektet. Men det skapar ju då en slags, vad ska man säga, en pyrrhusseger, att det är en seger som kostar mer än vad den smakar.
Jag tycker det var spännande när ni skrev, du sa det där med modernisering, också det här med att liksom, sjukhusen blev ju, man fick in fler på mindre yta och sådär, att det blev som en del av också det fysiska.
Ja, exakt.
Är väldigt intressant just att det passar in i den.
Precis, och där är ju också någonting som vi skriver här, där har vi vår... en forskare som varit knuten till vår grupp är ju Nick Brown från York universitetet i Storbritannien då. Han har ju skrivit mycket om hur antibiotika syns i tegelstenar och sitter i väggarna mer eller mindre. Just för att antibiotikan erbjöd oss ett
nytt sätt att bygga hus på och bygga sjukhus och bygga lasarett. Man behövde inte liksom ha patienter isolerade från varandra i så stor utsträckning som man tidigare har haft. Så man kunde riva väggen och man kunde liksom få in mer, bli mer effektiv i sin planering.
Mm.
Och där kan man se nu när jag tittar nu lite på de här managementmodellerna för hur hälso- och sjukvården fungerar, så kan man ju se hur de modellerna för hur man ska driva och organisera sjukhus, hur de egentligen har glömt bort smitta och infektioner. Det finns inte mycket tankar om infektionsspridningar och sånt i just modeller för hur man ska organisera och bygga sjukhus, utan man tar liksom för givet att infektioner och sånt, det ska antibiotika och läkemedel ta hand om ungefär, som man sätter parentes kring det. Så kan vi fokusera på effektivitet och hur man kan få in flest folk på minst yta och skapa yteffektiva sätt att organisera ett sjukhus.
Och då är man ju beroende av att det fungerar.
Ja, precis. Just det är ju beroende av det. Mm. Så utan antibiotika så är ju sjukvården väldigt ineffektiv i den bemärkelsen. Att det tar lång tid att bli frisk och så. Utan det är någonting som hälso- och sjukvården mer eller mindre har glömt bort. Att sjukdomar någonstans smittar och infektioner är någonting som finns överallt på ett sjukhus. Alltså.
Och det kanske man har då fått återuppleva med corona då?
Ja, men det har vi ju sett. Mm. Alltså det blir ju väldigt tydligt. För där, mot covid så finns det ju inget läkemedel. Det finns ju ingen quick fix mot det. Så då får man ju verkligen, det ser vi ju på något sätt, hur man får isolera folk igen. Man får ha med munskydd, tvätta händerna, åka en i hissen. Och det här med distansering. Alltså man får försöka att använda sig av sådana strategier snarare än att det ska finnas ett läkemedel mot dem.
Mm.
Nu kommer ju vaccinet då som hjälper till. Liksom, men det är fortfarande att smittspridning och sådant har man. Alltså man pratar ju väldigt generella termer. Men smittspridning och sånt är ju någonting som hälso- och sjukvården kanske har satt parentes kring. För att man tar för givet att det ska finnas något som tar hand om det. Corona har ju blivit en slags väckarklocka för det. Liksom att, alltså man ska vara friska med att hålla sig borta från sjukhus, som man har hört. Liksom.
Mm. Ja, men precis. Det är intressant på så vis kopplat till det här då. Men, och sen bara också till då historiken så att säga. Om jag skrev ner rätt här. De första varningarna kring den här resistensen då kom på 60-talet. Vart kom det ifrån och hur, var det en debatt som började växa då?
Ja, alltså, nu kommer jag inte exakt ihåg hur det ser ut där, men på 60-talet då är ju, alltså man säger att antibiotika började användas på bred front på 40-talet, så börjar man ju se på 60-talet att de här mer populära antibiotikan blir mer verkanslös. Och så ser man ju, alltså det är ju, man forskar ju på det här liksom då också, och då ser man på något sätt att antibiotikan har ju, ja, den biter inte längre på de sjukdomarna som den tidigare bitit på dem. Och då ser man ju det på bred front mer eller mindre, man ser ju att folk blir inte friska helt enkelt, och då får man ta till nya antibiotikan, och då ser man ju att de också börjar bli verkanslösa då. Det var väl det som började hända på 60-talet, att man, ja, det är ju också moderniteten är ju på 60-talet börjar ju bli den växer sig ju väldigt starkt då. Vi börjar gå in i en sen modern tid på 60-talet när man tar för givet liksom att naturen har vi övervunnit redan. Nu är det liksom vi människor som är lite krokiga istället, som vi är tvungna att rätta upp. Och då är ju medicinsk kunskap ganska viktig i den medicinsk kunskap spelar en ganska viktig roll i att göra människan till en rakare individ då, på något sätt. Och det börjar ju komma i 60-talet. Då. Naturen har ju redan liksom byggt bort. Men nu ser vi liksom att människan börjar ju också vara något som vi är tvungna att disciplinera. Då. Och då är ju den medicinska kunskapen ganska viktig där. Och då ser vi också på något sätt att vi har kanske börjat överanvända, överkonsumera då, antibiotika. Där är det ju också, läkemedelsindustrin börjar ju också bli större på 60-talet. Speciellt då i Nordamerika och ja, Västeuropa.
Men om man ska då, utan att gå in i detalj, men just hur det fungerar där med resistensen. Alltså det är ju när det betyder mycket stor användning av antibiotika, när det liksom sprider sig i stor mängd.
Mm.
Det är då det blir ett problem.
Mm. Ja, det är ju då sker ju mutationer. Alltså bakterierna fungerar ju på ett sådant sätt att de anpassar sig ju precis som vi människor gör till omgivningen. Så de anpassar sig ju efter de antibiotika som de utsätts mot. Och utsätts de för olika antibiotika och mycket antibiotika, det är klart att den här resistensen växer ju snabbare då, för att de muterar ju sig i relation till den antibiotika som de utsätts för. Och på 60-talet så har ju människan också, alltså vi har ju också blivit medvetna om fördelarna med antibiotika. Och då vill vi ju också ha det. Vi vill ju inte att våra barn ska vara hemma och griniga och ha ont och vara sjuka. Det är ju ett lidande som man vill korta så långt det går. Och vi vill inte heller vara sjuka i halsfluss eller vad det nu än kan vara. Så att då ser vi, kan vi korta ner det så går vi till den här magic bullet eller den här quick fixen. Och då sprids det ju. Alltså när vi är ju väldigt kollektiva som varelser. Så att då, när vi ser att andra gör på ett visst sätt så gör vi likadant. Och då sprids det ju.
Mm.
Och ju mer vi använder det desto större eller bättre förutsättningar får ju bakterierna att anpassa sig efter antibiotika. Då.
Och man har satt upp mål bland annat i Sverige då. Ska vi se. Att man hämtar ut max 250 antibiotikarecept per 1000 invånare. Att man ska liksom försöka hålla det på en sån gräns. Så att det inte får liksom större spridning än nödvändigt.
Ja, just det.
Men sen sprider det sig då via alla möjliga sätt.
Och det är ju... alltså, vad ska man säga? Det är ju lite svårt där. Med tanke på att det spelar ingen roll om jag... som person och individ. Fall jag gör som läkarna säger att jag liksom är restriktiv med antibiotikan och vill inte ha det för mycket. Och när jag väl får antibiotika så gör jag precis som läkaren ordinerar och sånt. Det spelar ingen roll om jag gör det när om alla andra använder det vidlyftigt och gör lite som de vill och slösar och så. För det är ju inte jag som blir resistent utan det är bakterierna som blir resistenta. Jag själv kan ju drabbas av en resistent bakterie trots att jag har varit jätteduktig och följt alla rekommendationer och riktlinjer. Och så är det ju också globalt att vi är ju också väldigt mobila och vi reser mycket. Och när jag säger vi så är det ju vi, västvärlden, den medelklassen mer eller mindre. Vi tycker ju om att flyga och besöka andra platser i världen och förkovra oss där. Och då får vi med oss massa bakterier hem då. Som kan vara resistenta. Mm. Men de här riktlinjerna är ju en början på något sätt för att visa att det är lite allvar i det också.
Mm.
Och där har vi ju organisationer som Strama till exempel som hjälper till med att förmedla det budskapet som gör det väldigt bra tycker jag.
Ja, så att det egentligen handlar ju om volym, alltså människor i, vad ska man säga, kollektivet. Det är det som är intressant där. Det är egentligen ointressant att prata individ. Större utsträckning.
Ja, just det. Alltså så är det ju. Individen är ju inte så jätteviktig här. Och det är väl också någonting som är... Det är självklart individuella beslut är ju jätteviktiga. Men det är ju det som gör det lite svårt också. För individen är ju så pass hel i just den modernitet som vi har.
Mm.
Som vi befinner oss i nu.
En så här fråga tror jag som dyker upp. Det är ju... Borde man inte kunna komma på något nytt... lurar bakterierna igen.
Aha. Jo, alltså det finns, man kan jobba mycket med antikroppar och det finns ju vaccin och det finns det här är ju också någonting som är väldigt spännande. Man kan ju alltid dra det till politiska diskussioner, men om man tänker efterkrigstiden, hur såg det ut? Det var kalla kriget och det var östblock och väst och allt det här. I forna öststaterna, alltså det forna Sovjet, där fanns det, forskade de också på det här. Så de hittade ju det här som kallas för fager, vilket är ett virus som söker upp olika bakterier. Och de fagerna kan ju då mer eller mindre eliminera de här bakterierna. Medan i väst så hittar vi antibiotika och vi tyckte att det var bättre. Vilket det är ett mycket mer potent medel, för fagerna är ju tydligen, man måste veta exakt vilken bakterie man har identifierat. Och då kan man skapa en fag som kanske botar den eller tar bort den bakterien. Medan antibiotika är ju någonting som är väldigt brett och funkar för mycket.
Mm.
Så sätter ju antibiotika mycket, mycket mer effektivt än fager. Men det är ju ett alternativ som har vuxit upp nu igen. Och det är lite spännande hur forskningen sker på det. Och sen finns det ju också som antikroppar och vaccin mot bakterier också som vi kan jobba med. Och där forskas det jättemycket på den fronten också. Men däremot, nya antibiotikan och sånt, det är ju också någon slags... Det är ju jag vet inte om det blir moment 22 där på något sätt, men läkemedelsindustrin vill ju kanske inte riktigt utveckla ett preparat som man inte ska använda för mycket, och ett preparat som man vet i framtiden kommer bli verkningslöst. Så att det finns inte riktigt några incitament där, så där sker det ju en politisk diskussion också. Hur ska vi subventionera just de här sakerna?
Ja, du menar, det handlar ju om pengar också.
Ja, men det är klart, det är ju det liksom. Speciellt för läkemedelsindustrin som... Alltså det är självklart att det måste finnas ett ekonomiskt incitament i det här.
Mm.
Och det är just antibiotika är ju inte riktigt jättebra ur de aspekterna. Så att det måste ju ske någon slags politisk diskussion. Hur ska man subventionera utveckling av antibiotika? För att det är ju ett väldigt bra medel när det väl fungerar.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot, we charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
För idag, det är ju någonstans också ett hot. Och ja, ni beskriver lite, man har beräkningar till 2050 någonting, så kommer det ha spridit sig. De här multiresistenta bakterierna kommer ha spridit sig i väldigt stor utsträckning.
Mm.
Hur stort hot är det egentligen?
Alltså, det är ett enormt hot egentligen. Man ska ju inte förminska det. Så det är ju ett enormt hot med tanke på att det är väldigt många, redan nu är det väldigt många som dör i komplikationer som har med antibiotikaresistensen att göra. Att man kan inte bota vissa sjukdomar. Och man kan inte lindra visst lindring, så det är ju enormt hot. Och det är ju någonting som vi också bör förstå egentligen. Att visst, 2050 låter ju, eller 30 år liksom. Det är ju inte, det är inte imorgon, men det är inte 3000 år framåt heller. Så att det är ju någonting som jag förmodligen kommer att vara en del av under min livstid också.
Mm.
Ofta så märker man ju på något sätt om det är saker som sker över generationer, så är det någonting som vi kanske inte riktigt reflekterar kring. Men däremot, nu är det ju 30 år, det är ju någonting som vi i den här generationen också kommer att erfara. Mm. Så det är ju ganska överhängande hot.
För ni har ju bland annat gjort en del av boken, lite intervjuer med folk och så här, kring den här oron eller rädslan.
Mm.
Vad kan man säga om det?
Ja, det är ju Kristoffer Hanssons text där. Och den är ju intressant med tanke på att det har han ju mer eller mindre uttryckt sin egen rädsla och sin egen oro. Och där finns ju...
Ganska unga människor.
Ja, jag kommer inte exakt ihåg, men det är ju unga människor upp till...
Ja, blandat. Men ja. Jag reagerade också på att det var några väldigt unga människor som var oroliga. Jag tänkte, oj.
Ja, precis. Och där är det ju... det är ju inte bara den oron som kommer fram där som är intressant också. Det är ju den här skammen också. Som att det är någonting som vi har varit med att driva fram. Alltså vi människor, moderna människor har varit med och drivit fram det här. Liksom det är någonting vi själva har skapat som då i framtiden kommer att bli ett hot mot oss själva. Så att det är ju nästan... Det är lite som den här flygskammen som vi talar om. Att vi har flygit så mycket och nu har vi klimatförändringar att betala. Det är liksom priset. På samma sätt är det ju här. Liksom, vi har kunnat bli friska väldigt lätt. Men i framtiden så märker vi att vi inte kan använda oss av den här quickfixen längre. Då. Så att det är ju en skam som uttrycks i den oron också. Som är... också ganska intressant och väldigt viktigt att förstå på något sätt att man går runt och har lite ångest för sina egna handlingar till vardags. Så det är ju någonting, alltså när man är dålig och sjuk och man ligger i lunginflammation, det är ju klart att det vill man inte göra för länge liksom. Så att det är klart att då gör man ju det som krävs för att lindra den.
Ni tar ju upp det här också med olika samhällen, olika länder har ju kanske olika möjlighet. Alltså här är, vi i Sverige har man satt upp mål kring det här. Att man ska, men det finns ju fattiga länder som man har olika behov och sådär. Mm. Det är väl delvis en sån fråga också. Det är svårt att peka på alla och säga att nu ska alla dra ner det här på de som odlar apelsiner exempelvis. Och sådär. Hur ser det ut liksom i, man jämför olika länder?
Ja, det är ju... Alltså det är väl alltid den här någon slags postkoloniala relationer mellan rika västvärlden och de som är mer utvecklingsländerna då, som inte har industrialiserats på samma sätt som västvärlden då. Och där kan ju vi vara väldigt självgoda, att vi kan ju gå runt och tycka att vi vet minsann hur man använder antibiotika, det ska ni inte använda i djurhushållning och odlingar av grönsaker och framställa halloumiost och allt sånt där. Det ska vi ju inte göra förstås. Men däremot om man inte har de ekonomiska resurserna att ha en marginal för en missad skörd av apelsiner, eller man har inga ekonomiska marginaler för att nödslakta 2/3 av sina kreatur. Det är klart att man tar till de medlen som man har för att inte behöva göra det. Det är, antibiotika blir ju en försäkring, en ekonomisk försäkring för den industrin. Här i väst så är ju jordbruket väldigt modernt. Varje individ i djurhushållningen kan ha en viss utrymme och sånt, medan i utvecklingsländer så är det ju väldigt... Man säljer djur på levande marknader och man föder upp dem väldigt tätt och så. Så att där finns ju inte de resurserna för att ha en så modern djurhållning och jordbruk som vi har i väst. Då. Så att det är klart att då blir ju den delen lite stigmatiserad i den här antibiotikaresistensen.
Det finns ju paralleller till klimatförändringar och... Alltså här, vi sitter och nu är det vindkraftverk och vattenkraft som vi pekar.
Liksom. Ja, precis. Utsläppsrätter. Och det är ju lätt för oss att säga som genomgick den moderniseringsprocessen för över 100 år sedan.
Mm.
Där kan man också dra paralleller till corona, covid, hur det uppkom. Det sägs ju att det var på en djurmarknad och sådär, där man hanterar djur på ett väldigt inhumant sätt. Så att där ser vi också att mycket av de här nya utbrotten sker ju i relation till djur också. Och hur man hanterar djur då. Så där får vi också kanske omvärdera vår relation till människans relation till djur då. Och nu finns det ju, alltså man talar om det här termen av One Health, liksom att vi, varje individ är nära varandra, oavsett om man är djur, människa eller vad det nu än må vara för sort, så är ju alla individer kopplade till varandra på något sätt. Och det görs ju genom virus och bakterier och sånt.
Mm, just det. Det ligger som en sammanhängande filt. Ja. Du som är sociolog, va? Vad är, tycker du är mest spännande just kring det här? Alltså man tänker antibiotika, också lite covid och sådär. Vad är...
Ja, det som jag tycker är spännande där, det är ju det här... Alltså jag är alltid intresserad av modernitetsfrågor. Nej, men hur man som en modern individ eller modern människa använder sig av olika saker för att få sin vardag att bli enklare. Och där är ju antibiotikan någonting som förenklar vår vardag väldigt mycket. Alltså vi behöver inte sjukskriva oss så länge. Vi kan liksom komma tillbaka till jobbet och vi kan ha ett... Även fast vi bär på bakterier så kan vi liksom gå ut och röra oss och ha det ganska normalt om vi går på en antibiotikakur. Då. Så där är det intressant att se hur, speciellt som medicinsk sociolog, hur vårt moderna liv, det moderna livet handlar ju någonstans om att vi har, som jag sa förut, alltså vi har förpassat naturen utanför samhället någonstans. Liksom. Det är väldigt så, naturen är där. Och kulturen är här och samhället är här. Men bakterier är ju någonting som någonstans kommer från naturen. Och antibiotika är också någonting som kommer från bakterier. Så att vi är inte så moderna egentligen som vi någonstans tror att vi är. För att, och det ser vi då med covid-19 här. Att det här viruset, det liksom drar undan stolen för det moderna livet väldigt lätt. Och det här är ju ett virus som... Det kommer ju fram, alltså varje vecka så hittar man ju nya virus hela tiden. Liksom. Det kan man ju kolla på nätet, på något så här nättjänst. Nu har det kommit nya virus i Pakistan, nu har det kommit nya virus i Norge eller vad det nu är. Alltså det kommer ju nya virus hela tiden. Men covid-19 det var ju någonting som drog undan stolen för hela det moderna samhället egentligen. Alltså vi kan inte resa, vi kan inte gå ut på klubb, vi kan inte... konsumera kultur, vi kan inte vara på restaurang och sådär. Då märker vi på något sätt hur sårbara vi är med tanke på att det är liksom naturen som kommer in i moderniteten igen, som vi någonstans har jobbat väldigt hårt för att få bort från moderniteten. Helt plötsligt så kommer ett virus, ett mikroskopiskt virus, och drar undan stolen för hur hela vårt moderna liv ser ut då.
Ja, det är otroligt märkligt egentligen. Det är inte likt någonting annat, något egentligen.
Nej.
Väldigt så historiskt unikt.
Ja, nej, det har kommit. Och det är ju under vissa alltså, isolerade delar så finns det ju så här utbrott av olika streptokocker och sånt som gör att man tvungen att isolera olika kluster. Men det här är ju någonting som spreds väldigt snabbt. Och det alltså corona eller covid-19, det spreds ju på grund av vår moderna livsstil. Nu är det väl inte bara sportlovsfirare från Italien som spred det liksom så, men resandet i sig var ju någonting som gjorde att det flyttades runt då. Det är ju alltså det är lätt i om det sker något sånt utbrott i hos en djuruppfödare, då är det väldigt lätt för dem. De har ju väldigt tydliga rutiner hur man ska isolera det stallet eller vad det nu är som där utbrottet sker. Men det kan man ju inte riktigt göra med människor, för vi är ju fria, liberala, demokratiska varelser som har mobilitet och av frihet mer eller mindre som en grundläggande mänsklig rättighet. Så att det blir ju väldigt provocerande när de här riktlinjerna kom ut, att ni får inte träffa era vänner och anhöriga, och ni får inte flyga, och ni får inte vistas i samma rum mer än 8 personer och sådär.
Men sen vänjer man sig ändå hyfsat snabbt. Gå åt andra hållet liksom, när man släpper upp. Jaha, oj, får man göra det nu? Det blir en konstig... Så.
Det är ju också väldigt intressant. Man brukar tala, i sociologin talar man om figurationer. Och det är ju en sociolog som heter Norbert Elias som har skrivit om hur samhället är olika... Ja, det finns olika figurationer och sånt där. Och det är ju någonting som växer fram väldigt, under väldigt, väldigt lång tid.
Vilka då?
Alltså när figurationer. Och det här kan ju vara saker som till exempel hur olika vett och etikett och sådant. Hur sådant fäster sig. Att man ska ha olika bestick för olika maträtter. Det ska finnas... man ska inte spotta i... vid matbordet och sådant. Det är ju sånt som känns någon slags ryggradsmässig reflex säger att vi ska inte göra vissa saker. Och det är ju sånt som har vuxit fram under väldigt, väldigt lång tid. Men om man tänker antibiotika är ju någonting som inte har funnits så jättelänge i mänskliga historien, alltså i vår historia, utan det har ju funnits i 100 år nu. Alltså vi hittade ju penicillinet, eller Fleming hittade ju penicillinet 1920. Jag startar på antibiotika-eran skulle man kunna säga. Och 100 år, det är ju inte så lång tid med tanke på hur länge människan har funnits i världen. Om man tänker, man säger om 100 år igen då. Då kanske man tänker tillbaka på 2020 eller 2000-talet som att tänka, då fanns antibiotika. Det är klart att de kunde bete sig på det sättet. Det skriver Jonas Wrikstad. Jag har ju en liten novell i boken om just hur framtiden kan te sig utan antibiotika. Det är någonting väldigt exotiskt och någonting som man minns tillbaks till då, i historieböckerna.
Just det, att man kommer kunna behöva bete sig annorlunda i framtiden. Jag tänkte komma till det, liksom vad händer efter. Den heter ju också Efter. Vad tror du om det?
Nej, men jag tror... Maria Wemrell i boken skriver om de här, det är många som skriver om de här metaforerna, i Rachel också för den delen, det här med att vi använder, har ju, alltså när vi tänker på hur vi ser på antibiotika och bakterier, så pratar vi ganska mycket om att vi är i krig mot sjukdomar, och antibiotika är vårt vapen mot de här hemska infektionerna. Och när man använder sig av metaforer så visar man också hur man förstår de här sakerna. Och när man visar hur man förstår det så vet man ungefär vilka lösningar man har tänkt sig. Om man har ett krig, befinner sig i ett krig, då använder man sig av vapen. Och då är ju antibiotika någonting som vi måste ta tag i kriget mot bakterien, och då har vi antibiotika som någonting då.
Medans, alltså man har krig som metafor.
Ja, precis. Så. Krig för metaforer för sjukdomar och sånt. Då blir ju medicinen vapnet. Men däremot så kan man ju kanske, som Maria har sett då, hon har ju tittat på lite sådana här populärvetenskapliga böcker om hur man framställer bakterier i populärvetenskapen då. Alltså kokböcker och sånt, det är väl inte vetenskap direkt. Men, och det ser man på något sätt att man pratar mer om hur man ska bjuda in bakterier. Liksom att det finns goda bakterier. Antibiotika är ju mot livet. Anti är ju mot. Bio är ju liv. Så nu pratar man mer om det finns ju probiotisk kost och probiotiska terapier. Och det är någonting att det för livet då.
Precis. Så att alla bakterier är inte emot oss, utan goda och onda.
Ja, precis. Och det är ju, det skriver hon också om då, den här, att den moderna medicinen var att övervinna bakterierna. Det var ju ett krig som vi bara kunde förlora egentligen då, om man ska använda sig av krigsmetaforen då. Men däremot så verkar det ju som att om man bjuder in bakterier, och de goda bakterierna är ju någonting som hjälper vårt immunförsvar att fungera. Och det vet vi ju alla som har tagit en antibiotikakur. Den tar ju inte bara död på dåliga bakterier, utan den rensar ju rätt så mycket. Mm. Så då får man ju äta filmjölk och, för att få en normal tarmflora och sånt där. Så jag tror väl kanske efter antibiotika att man får jobba mer med sådana saker. Alltså förebyggande. Och covid-19 har ju lärt oss också att vi kommer ju ganska långt med sådana här 2 meters regler, munskydd och handhygien.
Mm.
Det såg vi också nu, det här vabruari som man pratar om, alltså februari, där det är väldigt mycket vinterkräksjuka och andra infektionssjukdomar som sprids på förskolor och sådant. Det var ju inte så mycket av det.
Nej.
I februari. Eller liksom.
Nej, överlag var det inte så mycket av andra sjukdomar det här året. Men jag tror att man har aldrig varit så frisk.
Nej, precis. Och det är ju, det, jag vet inte, har man inte gjort någon vetenskaplig studie av, men det kanske finns något annat som gör att vi inte har blivit så mycket sjuka i de infektionerna, men vi har aldrig tvättat händerna så mycket som vi gör nu.
Nej.
Och vi har ju varit väldigt så distanserade mot varandra. Och just bara den här saken som att det inte har funnits någon karensdag, att man kan vabba utan att man behöver känna av det ekonomiskt, är ju någonting som har bidragit väldigt mycket till att folk inte går till jobbet när de är sjuka. Mm. Och det är ju någonting som, nej men, att gå till jobbet och ha 38 graders feber, det är ju nästan, det finns ju inte på kartan nu för tiden. Men det kunde man ju göra förr, liksom. Jag är bara lite febrig, jag kan gå och liksom ha det här mötet ändå. Mm. Så stänger man in sig i en liten cubicle med 10 andra.
Precis, men kan man sitta framför skärmen kanske också?
Ja, exakt. Det är sådana saker som jag tror den här pandemin har gjort, att vi har tvingat oss att se sådana lösningar.
Det har liksom utbildat oss på massa sätt ju.
Ja, precis. Ja, precis. Vi är ju tvungna att hitta på sådana här sätt som löser. Alltså vi är ju sociala. Vi måste vara i sociala sammanhang, annars så försvinner ju mycket av vår existens. Då kommer vi på att vi kan använda oss av andra lösningar för att ha det sociala, som Zoom och Teams och Google Meets och det här. Och det, jag sa de här figurationerna, och det är ju någonting som efter pandemin då, så har vi ju väldigt, då kommer vi ju förmodligen att greppa fast i det som funkar liksom.
Mm.
Och jag kan ju bara säga för min egen del, så har jag ju sett att många möten kan man ju avhandla väldigt snabbt med ett länkmöte, alltså ett Zoom-möte eller någonting. Man behöver inte liksom ses, samla ihop 8 personer bara för att avhandla någon enkel sak. Det kan man ju göra ganska effektivt med Zoom. Så.
Mm. Verkligen.
Så att sådana saker kommer vi nog komma ihåg väldigt länge. Medan andra saker kommer vi ju glömma rätt så snabbt. Och det, resandet är ju nog något sånt som vi kommer att sätta igång med rätt så snart. Mm. När de här restriktionerna försvinner.
Mm. Spännande. Ja, det är en intressant tanke där med just efter antibiotikan. Om man, lite dystopiskt, men om man tänker i framtiden. Man tänker, jaha, kommer ni ihåg när man kunde då alla vara packade i en och samma tunnelbana? Och det är otroligt vad de höll på den tiden.
Mm.
Om det så att säga går åt det hållet.
Mm.
Eller vi får se om det kommer en annan lösning kanske. Mm. Vad tycker du man ska ta med sig? Vad är det för tankar du tycker man kan skicka med lyssnarna kring det här området?
Kring antibiotikaresistensen?
Ja, precis. Efter antibiotika.
Ja, efter antibiotika. Ja, nej, men det man ska ta med är ju på något sätt ut, ja, men gör som doktorn säger. och doktorn gör som riktlinjerna säger. Nej, men alltså att det är ju viktigt att man inte, för får man en kur utskriven, så är det viktigt att man följer den. Just för att man ska inte hålla på och dutta med antibiotika. Även fast man känner sig frisk, så ligger ju bakterierna latent. Och när man slutar med antibiotikan så växer de upp igen. Och då har man, föder man den med resistens mer eller mindre. Så det ska man ta med. Men sen så, det man ska ta med också är ju det här med, du nämnde dystopier. Alltså efter antibiotika är det nog inte så dystopiskt som vi vill framhäva, utan det är ju ganska levbart egentligen. Och det har vi ju sett med covid-19, att det är ju, vi lyckas ju ha ett väldigt bra liv ändå. Här i väst då, Sen så är det ju på andra platser i världen där folk dör i massor. Det är ju många som har dött i Sverige också. Men vi som människor är vi anpassningsbara och vi klarar nog av att leva utan antibiotika också. Vi kommer inte tillbaks till den mörka medeltiden som många tror om utan antibiotika. Så att vi är ju någonstans moderna och kan anpassa oss. Och vi kommer ihåg de saker som fungerar och håller fast vid det.
Om man lyssnar på det här och kanske vill ställa någon fråga till dig, var kan man hitta dig någonstans?
Ja, man kan hitta mig på Lunds universitet, på institutionen för service management och tjänstevetenskap. Sen så har jag en e-post såklart som alla andra som är henrik.lodin@ism.lu.se.
Tack för att du var med.
Tack själv, jättekul.
As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match with Indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. I wish I had used Indeed. If you need to hire, you need Indeed. Indeed is your matching and hiring platform, with over 350 million global monthly visitors according to Indeed data, and a matching engine that helps you find quality candidates fast. Ditch the busy work. Use Indeed for scheduling, screening, and messaging so you can connect with candidates faster. And Indeed doesn't just help you hire faster. 93% of employers agree Indeed delivers the highest quality matches compared to other job sites, according to a recent Indeed survey. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/podcast. That's Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply.